Det här är en podd från Svenska Yle.
Rickard Husso i Bryssel, hur många timmar har du sovit under de här dygnen när du har bevakat EU-toppmötet där i Bryssel?
Jag sov i ungefär 4-5 timmar per natt, vilket med tanke på att det har varit ett intensivt toppmötesveckoslut är ganska så rimligt. Jag vet många kollegor som har sovit betydligt mindre än så.
Det här är ju nämligen en fråga i de här toppmötessammanhangen som ofta väcks, att när då EUs ledare samlas och ska fatta enormt stora och viktiga beslut, så gör de det då under stor sömnbrist, och då infinner ju sig frågan att hur alerta är de egentligen, men de har säkert sina knep här att klara av det här, eller hur?
Det är nog utan vidare så, de som har varit med längre så tror jag nog verkligen utnyttjar alla chanser att vila och till och med sova mellan de här olika förhandlingarna som förs. Vi ska komma ihåg att de här EU-ledarna inte enbart sitter runt ett stort bord och förhandlar alla 27 med varandra, utan det förs också hela tiden olika typer av bilaterala samtal i mindre grupper. Så även om det kan framträda som att mötet har en lång paus, så betyder det inte det att EU-ledarna skulle vila eller sova för det skull, utan det är nog hela tiden någonting intensivt som pågår. Men där gäller det så att säga att nu utnyttjar de här pauserna. Det sägs till exempel att Tysklands förbundskansler Angela Merkel, hon är mästare på det här, att så att säga också utnyttja pauserna till sitt förfogande för att vara utvilad och klara av de här långa förhandlingarna.
Ja, precis. Man får ha knep, och jag har hört faktiskt det där förut, att verkligt framgångsrika människor, så en orsak till att de är framgångsrika är just precis att de kan sova när som helst. Och sen ska vi förstås komma ihåg att i de här EU-toppsmötessammanhangen så har de ju då förhandlare, de har tjänstemän, de har medarbetare som är med och hjälper till och håller ordning på vad som sägs. Det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar alltså med Rickard Husso som är vår EU-korrespondent. Och det här då, vad som sägs och vad som sades. Så nu är ju rubrikerna här nu efter det här rekordlånga mötet, det att det här var historiskt. Och vi ska försöka bena ut nu då vad det är som är så historiskt. Och en av bitarna här är ju det då att vi har gått igenom och vi är fortfarande mitt inne i en coronaepidemi som har orsakat enorma kostnader för EU-ländernas ekonomier. Och en del av resultatet handlar då om den här vid det här laget berömda återhämtningsfonden som ska hjälpa EU-länderna på fötter igen. Och där blev man enig då till slut om hur det ska gå till, eller hur, Rickard?
Man blev till slut enig, och det här var ett viktigt principiellt beslut som var osäkert ända till det sista om man då skulle lyckas enas i den här frågan. För här har det rått nästan diametralt motsatta åsikter då mellan främst sydeuropeiska och nordeuropeiska länder, där krisdrabbade sydeuropeiska länder med Italien i spetsen då har sagt att de är beroende av direkta bidrag från de övriga EU-länderna för att klara av den här krisen, och att de också själv vill förfoga över de här pengarna och avgöra hur de här pengarna ska användas, medan då en grupp sparsamma nordeuropeiska länder har sagt att det här stödet ska vara lånebaserat och också villkorat så att de länderna som beviljar lån eller bidrag då också ska ha mycket att säga till om gällande hur de här pengarna används. Nu har man landat på en sorts kompromiss där det både blir bidrag och lån, ganska typiskt egentligen för EU-toppmötena, när man börjar från positioner som är ganska långt från varandra, och sen i takt med att toppmötet framskrider så börjar man närma sig varandra, och till slut så har man en kompromiss som alla på något sätt kan godkänna och framförallt sälja på hemmaplan till sina egna väljare.
Och precis som du sa så var det ju då ett antal nordeuropeiska länder som var de då som förespråkade här att just mindre bidrag och mera lån, att länderna faktiskt får lov att betala tillbaka då sen och inte bara får en massa pengar. Och då handlade det ju om den här som fick namnet den sparsamma fyran. Det var då Danmark, Sverige, Österrike och Nederländerna som körde en sån här strikt linje. Men sen fick vi ju se Finlands statsminister Sanna Marin sitta med de här fyra i ett möte. Jag såg en bild där hon satt med mitt i natten och diskuterade. Så det blev på sätt och vis den sparsamma femman sen ändå, eller hur?
Eller man kunde kanske säga åtminstone den sparsamma 4,5 i det här fallet, ja. Att Finland så att säga till vissa delar nog sympatiserade och stödde den frugala fyrans målsättningar, framförallt då det just gäller den här återhämtningsfondens storlek överlag, fördelningen mellan lån och bidrag också, hur återbetalningen av de pengar som då EU-kommissionen ska låna för att finansiera det här stimulanspaketet, hur det ska gå till. Men så finns det också en avgörande skillnad mellan Finland och de här frugala länderna, och det är det att Finland inte i dagens läge åtnjuter rabatter på EU-medlemsavgiften, och det är någonting som alla de här andra fyra länderna får, och därmed så kan man säga då att Finland på en avgörande punkt hade en avvikande åsikt från de här länderna. Finland har alltså mer tittat på det vad man får ut ur budgeten och då främst på pengarna för landsbygdsutveckling.
Ja, nu ser man ganska mycket kommentarer här hemma i Finland att Sanna Marin nu hade en väldigt tokig taktik här, just för den skull att man var med och krävde en strikt linje men inte fick de här rabatterna ändå som man var med, men inte fick ut någonting av det. Men riktigt så enkelt är det då inte, utan då satsade Finland, som du säger, mera på det här då att få pengar i en annan ända, så att säga, att få ett glesbygdsstöd mera istället.
Jag tror, speciellt om man ser på frågan ur de här övriga sparsamma ländernas synvinkel, så kan det framstå som lite förvirrande varför Finland då delvis sitter och förhandlar tillsammans med de här länderna och delar målsättningar, men då inte är ute efter de här rabatterna. Men som sagt så har det att göra med det att lantbruket, jordbruket i Finland nog ser väldigt annorlunda ut än på många, de flesta andra håll ska vi säga, i Europa. Att det finns de här väldigt speciella omständigheter som man har önskat fortfarande att ha stöd för. Och det här är någonting som då påverkar Finland, så historiskt sett också har påverkat Finlands målsättningar i de här EU-förhandlingarna om EU-pengar.
Och om vi tittar då ännu på vad Finland får, så att säga, så då är det ju så att Finland är ju inte så hårt coronadrabbat som många sydeuropeiska länder, men Finland får ändå en peng ur den här fonden på 3,2 miljarder euro, såg jag här. Så att en liten del får Finland.
Och det ska då jämföras med ungefär drygt 6 miljarder euro som Finland då blir tvungen att investera i den här fonden. Men här så är det skäl att påpeka att det här är pengar som inte ännu är utdelade. Det är alltså uträkningar som man har gjort för hur mycket länderna potentiellt på basis av tidigare ekonomiska fakta, hur det har gått ekonomiskt tidigare för de här länderna, vilka möjligheter man har att få ut pengar ur den här fonden. Men det betyder inte att de här pengarna ännu skulle ligga på medlemsländernas konto i och med det här beslutet, utan det handlar också om att kunna visa upp att man har sådana projekt, sådana ändamål för den här finansieringen som också är i linje med EUs framtidsmålsättningar, som då till exempel handlar om klimat, som handlar om digitalisering. Och statsminister Marin, hon konstaterade också här vid presskonferensen i morse att det här är någonting också som man måste uppfylla, att de här kraven gäller för alla länder, också för Finland, och att man måste ha vettiga projekt också för att få den här finansieringen via EU.
Men Rickard, jag tänkte på det då, alltså återhämtningsfonden var ju då den ena delen som behandlades på EU-toppmötet, men den andra delen som klubbades igenom var det som kallas för EU:s långtidsbudget, och då talar vi ju om enorma summor här också, eller hur?
Vi talar om enorma summor, åtminstone som en klumpsumma, så låter det ganska mycket. Kompromissen landade nu på 1074 miljarder euro för de närmaste 7 åren, och det låter ju som väldigt mycket pengar, men om man sedan då jämför det med EU-ländernas BNP, så är det inte mer än 1% av medlemsländernas årliga BNP som går till EUs medlemsavgift. Så visst, det är en stor summa, men relativt sett så är det inte heller så väldigt mycket pengar. Men icke desto desto mindre så brukar EU-budgeten alltid vara föremål för mycket gräl också utan pandemier. Så man kan säga att i och med att man nu hade den här alldeles sedvanliga traditionella budgeten på bordet och sedan dessutom fick den här återhämtningsfonden som ett alldeles nytt instrument, någonting som vi inte har sett tidigare, så ökade nog svårighetsgraden för de här förhandlingarna betydligt, men samtidigt naturligtvis också pressen på att enas, för jag tror nog att insikten också bland EU-ledarna var stor om det att man inte kan vänta hemskt länge med de här besluten, att man helt enkelt inte vet vad coronaläget kan vara på hösten, om man ens har möjlighet att mötas fysiskt eller om vi till exempel får en andra våg som gör det omöjligt att ordna toppmöten på det här sättet som man nu gjorde under rätt så ordnade former ändå.
Ja, precis. 1, 2, 3 så sitter vi igen bakom olika skärmar och tittar på varandra. Och det är ju helt sannolikt att det går på det viset. Men en sak som har varit mycket framme nu i diskussionerna var då det här med när man talar om den här rättsstatsprincipen. Och då talar vi ju då i första hand om länderna, medlemsländerna Ungern och Polen, som här går en egen väg som kringskär det som vi kallar för rättsstatsprincipen, vissa demokratiska principer. Nu finns det ju mera med här, eller hur, i den här överenskommelsen, att man ska kunna straffas på något sätt ekonomiskt ifall man inte följer EUs gemensamma regler för rättsstatsprincipen.
Det stämmer. Man ska nu inrätta en mekanism som ska göra det möjligt att ingripa också via EUs budget om det är så att medlemsländer slirar vad rättsstatsprincipen beträffar. Men här ska konstateras också att det här nog är någonting som har visat sig vara ganska knepigt egentligen att inrätta den här kopplingen mellan brott mot rättsstatsprincipen och sedan EUs budget, eftersom då rättsstatsprincipen i sig är någonting ganska vagt och rent av lite filosofiskt, medan sedan då förstås budgeten är väldigt konkret och där finns väldigt tydliga moment dit pengarna riktas. Så det återstår nu att se hur bindande den här mekanismen de facto blir. Klart är att länder som Polen och Ungern fortfarande kommer att bromsa det här och se de här mekanismerna som ett sätt att så att säga attackera just specifikt de här länderna, och nu förstås så betonar EU-ledarna att det här inte nu är någonting öronmärkt som riktar sig mot vissa länder, utan det handlar om principer att man vill gardera sig överlag mot brott mot rättsstatsprincipen.
Men Rickard, så här då, om vi skulle sammanfatta det här nu då, det var mycket tal inför det här mötet om att nu är det här ett test, det här är ett stresstest för EU i en sån här djup kris som vi befinner oss i, och nu prövas solidariteten. Så här nu då, dagen efter, eller nu när allting klarnade, så vad skulle du säga, hur klarade sig EU nu då med tanke på det som har skett de här senaste dygnen?
Mina känslor är tudelade här. Man kan säga att dels så förstås så visar de här budgetförhandlingarna på i vilken utsträckning då åsikterna går isär mellan medlemsländer också när det gäller sådana här ganska grundläggande principiella frågor som förhållande till rättsstatsprincipen, att länder som Polen och Ungern var beredda att till och med lägga veto mot den här kompromissen, om till exempel den här skrivningen om rättsstaten skulle ha blivit alltför strikt. Så ser vi förstås också i förhandlingarna mellan Sydeuropa och Nordeuropa att det kanske inte var så klädsamt för de här sparsamma länderna att hålla ut så länge och försöka få de här rabatterna. Det här är någonting som har väckt ont blod på sina håll. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det här är någonting som kännetecknar budgetförhandlingar på alla nivåer. Vare sig vi talar om kommunfullmäktigen eller nationella regeringar eller på EU-håll, så har budgetförhandlingar en tendens att bli ganska intensiva. Och det hör så att säga till sakens natur. Om man vill vända eller se andra sidan av myntet, så kan vi konstatera att man trots allt på några månader nu i EU, sedan mars då coronapandemin och krisen blev en realitet, ändå har gjort väldigt mycket också. Redan innan det här toppmötet så har man medlemsländerna emellan kommit överens om krisåtgärder på över 500 miljarder euro. Europeiska centralbanken har pumpat in tusentals miljarder eller har förbundit sig vid att göra det under de närmaste månaderna för att stödja ekonomin, och nu kommer också EU-länderna sinsemellan överens om dels en budget på 1100 miljarder och en återhämtningsfond på 750 miljarder euro. Jag är ganska så säker på att man inte skulle ha blivit färdig ens med budgeten så här tidigt till sommaren om det inte hade varit för coronapandemin. Så till den del kan man nog säga att det här toppmötet också visar att EU har en förmåga, att EU-länderna har en förmåga att ta sig samman då det verkligen gäller.
Okej, tack så jättemycket för det här, Rickard Husso i Bryssel. Hoppas du får pusta ut lite nu då efter det här maratonmötet. Det här var alltså nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!